One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. För tillfället så jobbar jag mycket med min sitcom Mina Problem som har fått strålande recensioner i Svenska Dagbladet och på massa andra ställen. Det är kul! De två första avsnitten hittar ni gratis på YouTube. Tack vare alla donationer som jag fått in på Swish så kan jag fortsätta göra det här projektet just nu. Och jag är jävligt glad för det faktiskt. Jag är sjukt tacksam för alla bidrag givetvis. Och vill du också hjälpa till så att ännu fler avsnitt kan göras så swisha på nummer 0760 72 47 28. 0760 72 47 28. Apropå 28. Den 28 februari så uppträdde jag på Svenska Stand-up-galan i Stockholm. Med Nisse Hallberg bland annat. Detta gig och alla mina andra gig hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Den här podden får ni också jättegärna stötta på patreon.com/arkivsamtal genom att pytsa in ett par dollar kanske per avsnitt så att den här moderna ekonomin i den alternativa nöjesbranschen kan fortsätta att funka så bra som den faktiskt gör. Men om du är luspank så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter David Liljemark.
Tjum.
Serietecknare och allmän lirare.
Mm-hmm.
Och återkommande gäst i Arkivsamtal.
Jo då, se.
Idag ska David guida till höjdpunkterna inom seriefandom. Fanzinvärlden. Tecknade serier som ges ut egenutgivna på vikta A4-papper som häftas och distribueras via postorder. Kanske främst fokus på 90-talets publikationer inom den här genren.
Jag trodde det skulle vara 80-tal.
Tror du det skulle vara 80-tal?
Ja, eller jag vet inte, jag har nog inte tänkt så jävla långt.
Du ska guida till höjdpunkterna helt enkelt.
Ja, ja, men jag tänkte att du skulle få lite co-guide också. Så jag inte glömmer något viktigt. Men det var ju inte uteslutande i A5 kan vi ju inflika. Det fanns ju A4 och A6 och det fanns väl någon enstaka A7.
Ja,
Ola kanske gav ut Forsblad, gav ut någon sån här pytt någon gång säkert också som såg ut som konfetti.
Muxi. Nej.
Ja, jag vet inte.
Mm. Men
jag fick en fråga på Facebook-chatten för inte så länge sedan. Det var någon som undrar vilka som ingick i fandom.
Mm.
Och då sa att ja, men till att börja med får man väl gå igenom personregistret i Fanzinindex 2001.
Ja.
Och i fredag kan du faktiskt lista en del som var mer aktiva enbart ovan i jord. Men
vi kanske ska berätta
plus
lite.
De som kom efteråt.
Jag är mycket för den kommunikativa aspekten i Arkivsamtal. Det vill jag gärna att lyssnarna ska ha en chans att förstå lite också. Så fandom, kan vi börja berätta vad det är för någonting kanske? Alltså, det är väl ett begrepp som jag tror första gången jag känner till det. Alltså, det är ju en samling av fans, kan man väl säga.
Mm.
Det användes mycket om science fiction fans, liksom science fiction fandom. De liksom, kanske då i USA, som var väldigt intresserade av science fiction. Bland annat skaparna av Stålmannen, Joe Shuster och Jerry Siegel. Mm. De hade ju liksom fanzin där de, alltså egenutgivna tidningar där liksom de samlade fansen av science fiction. Mm. Och sen så i Sverige kom då seriefandom. Folk som gav ut seriefanzin, det vill säga egenutgivna serietidningar. Men då var det ju mer tecknade serier. Det var ju mer egentligen liksom egenutgivna tidningar snarare än liksom text liksom, där man fokuserade på att man var ett fan av serier. Fast det var ju liksom insändarsidor och lite ledare och sånt som ändå liksom där som samlade seriefansen liksom.
Ja just det, jo det är ju så fort det fanns något sånt där som någon tidning som höll igång några nummer och med brevspalter och sånt där, då blir det ett visst häng utöver så här mässor. Men sen fanns det ju andra. En grej som är väldigt bortglömd nu är en sån här som Comic Case eller Comicase.
Var det en seriefanzin?
Det var ju annonsfanzin. Jag gjorde väl omslag till någon enstaka, men det är ju fullständigt ersatt av Tradera eller motsvarande.
Mm, att man köpte och sålde serier i... Ja. Jag var aldrig inne i Comicase-svängen. Men...
Nej. Men i alla fall...
Men seriefandom... Jag tänker då att det var främst de som höll på med seriefanzin på kanske 80- och 90-talet.
Ja, att det får, de som har tillkommit får vi ju inte glömma bort. Hela gänget ja, som 00-talet. Brukar sitta på SIS och kränga där på vårkanten. Och...
Jo, nu är det ju en ny seriefandom kan man väl säga då. Ja,
fandom.
Menar du att fandom är fandom? Menar du att det är det gamla gänget som
ja,
är
det? Jag menar det, är man liksom frimurare så är man väl frimurare än i raden av så här dignitärer.
Alltså, frågan är om de nya, alltså de SIS är då Stockholms internationella seriefestival som hålls en gång om året i Stockholm.
Mm.
Och då har de en sån fanzinmarknad där folk sitter vid bord och säljer sina egenutgivna tidningar.
Som är alltså en stor jävla hörsar i kulturhus har det varit i de flesta åren.
Det skulle inte vara det i år, eller?
De har ju på byggkrånglar nu för 50 år efter gången, så att det kan bli en annan plats.
Men frågan är om de kallar sig fandomens, liksom de som sitter och säljer fanzine där nu. Det tror
kanske
jag
inte använder liksom gamla generationers hipsteruttryck sådär som... Jag har hört fan...
Mm. Men ska vi börja med att du guidar lite till... Eller vänta, vi ska börja med att vi kastar oss in på det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken! Men då har vi Big Wave Earl, Baileys, Faxekondi.
Big Wave?
Mm. Det är en hawaiiansk öl.
Mm-hmm. Jag satt och tänkte i ljuset av så här, No Wave och ja, New Wave.
Det låter ju som en bra
Big Wave är med ja.
Biggan Lundborg som var en textare.
Jag nämnde faktiskt henne här om dagen med vilket namn. Biggan Lundborg.
Hon textade tecknade serier på 80-90-talet framförallt kanske.
Mm.
Fantasy Zero när slut tyvärr. Filmjölk, havredryck, siciliansk citronsaft, godmorgon apelsinjuice, Coca-Cola Zero, blåbärdrick. Jag fick massa drycker av Fabian Mångård, bland annat blåbärdrick, Egils maltextrakt, Edinger Weissbrau Lemon, en alkoholfri Weissbrau, alltså vetebryggd.
Mm-hmm.
Saranac Root Beer, Red Bull i smakerna kiwi, tropisk apelsin och cola. Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan jag genomgick en så kallad corporate rebranding.
Hur mycket har du kvar av den där nu?
Ja, det är inte många som dricker i den.
Nej, jag har förstått. Är det en PET-flaska full?
Ja, eller det är väl liksom en 33, en kanske en 33 centiliters flaska.
Mm.
Och för tråkmansar och nysära, vatten.
Mm. Nej, men jag tar det där vattnet då.
Du tar vatten?
Jo, jag funderar lite löst på havredryck, men nej, vad fan, det får räcka med gröten i morse.
Mm. Det är starkt att du ens funderar på något annat än vatten. Själv tar jag Coca-Cola Zero.
Mm-hmm. Du vill få in den här Rufus. Du, vad tror du?
Rufus.
Ska vi hitta på en vignett för Rufus. Fandom?
Jag måste bara förklara för lyssnarna. Rufus, det var då en svullen unge. En överviktig unge som brukade hänga i något köpcentrum? Eller
liksom? Nej, det var i tunnelbana Sätra centrum. Så man ser den här som jag internt döpte till Rufus. Han satt där jämt och drack någon stor jävla petflaska läsk.
Mm. Och då tänker du att när du säger Rufus så lyssnarna, de tänker, ja just det, det är den där ungen som var tjock som David brukade säga i tunnelbanan, som David själv kallar för Rufus, han har hittat på det namnet själv.
Det är så många sociala koder.
Då förstår vi att det är
en
läsk, att han brukar ju dricka läsk, det har vi koll på. Där kan de inte ens googla. Du brukar ha det
som ursäkt. Har jag inte nämnt det förut då?
Ja, det kanske du har, men jag vet
som
inte.
Som true lyssnare vet mycket väl om Rufus.
Det är inte helt hundra på att
ha förklarat. Det fanns en ganska snyggt tecknad serie som heter Rufus med någon sorts vit, jag vet inte fan om han var isbjörn eller hund.
Ja, det låter bekant.
Hmm. Jag funderar på om vi skulle ha en vignett för fandom, om du väser fandom när jag vinkar in dig. Med Azorerna-rösten så börjar vi här nu.
Okej. Fandom.
Vänta, jag skulle vinka in dig också.
Okej. Fandom. David har tagit med sig en liten gonggong, en pinne med vadderad knopp.
Ja, så det är för
som man ska slå på gonggongen. En liten
prydnadsmortel.
Ja, med en prydnadsmortelstöt och en tändsticksask. Enbart för det här ändamålet att göra skojiga ljudeffekter.
Det här känns ju mer true med riskorn i en tändsticksask än de här, vet, i musikaffärer finns ju de här äggen.
Just det.
Jag tår det inte riktigt om alltså.
Tänga äggen. Nej, det är lösfittor har jag hört.
Tänkte tidigare på vägen här på Nestes beskrivning av någon...
David Nestle är en serietecknare.
När han stapplade ut och såg att hans kompisar kollade på någon Malgorzata Kubiak-film. Och vem beskrev det som någon sorts filmkonstnär med vissa performance-ryck, tror jag.
Performance-rykten?
Jag mer filmare än väl. Mm. Men det var väl ofta rätt
performance vågat. Performance-ryck sa du inte, rykte. Jag tänkte att han hade rykt om sig att göra performance. Han fick ryck ibland
när han performance. Malgorzata var det.
Vad heter hon?
Malgorzata, hur man uttalar ordentligt.
Malgorzata i förnamn.
Kubiak.
Kubiak i efternamn, okej.
Okay. I alla fall så var det väl på filmen så höll hon väl på onanerade. Men han nästan beskrev det som att hon bläddrade förstulet i kartoteket av lövbiff.
Det ju
Nestle, lite, som sagt.
Ja, han är ju kanske för poddlyssnare idag mest känd som en återkommande gäst i Snedtänkt med Kalle Linds podcast.
Och moralgranskare.
Moralgranskaren är han också. Han har kanske outats som...
Jo, det har han sig gjort ett album också. Men framförallt så är han väl någon sorts... Ja, jag vet inte. En förebild.
En allmän lirare.
Mm. En språkkändom av Guds nåde. Vad var det? Vi skulle ha drycker.
Ja, det skulle vi. Vi snärde in på Rufus. Jag vet inte varför du kom in på lövbiffskartoteket från det.
Vi ska inte förklara kopplingar för mycket.
Okej, men då är vi strax tillbaks med dryckerna. Kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Nu är vi tillbaks, bättre än någonsin, med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
Fandom var det. Okej, vi får väl börja lite med, även om det blir rehash, men...
Vad är rehash? Att man steker upp någonting igen?
Återuppstekt.
Just det, hash betyder alltså stekt. Här får man hash browns och sånt där på McDonald's, om du känner till. Om du
har, det är pyttipanna, eller?
Hash browns är egentligen så här stekt potatis. Vad som man vill fritera då, potatis.
Råraka.
Ja, lite. De har ju någon liknande grej. Har du förresten, äter du ibland på McDonald's?
Under nödtvång, så annars brukar jag välja kingen.
Mm, kingen of cutbacks.
Jo.
DJ Röv.
Ett regelrätt svin.
Mm.
Men vad var det med Mickey D här nu?
Nej, jag bara tänkte på hash browns, för du sa rehash. Ja. Vad menar du att det är en rehash?
Eller recap kanske. Vi får ju nu än en gång berätta om...
En repris.
1988 på våren var jag kom i kontakt med de här... olika fanzines ute i landet.
Mm.
Eller
hur kom du i kontakt med fanzines?
Svenska serier fanns i...
Det var en serietidning som distribuerades i Pressbyrån och allt möjligt.
Och de hade en annons
större förlag då, Semic Förlags AB.
Ja, de tog in amatörer och hade en del proffs.
Det var eller hette de Semic Förlag och Atlantic hette Atlantic Förlags AB? Semic Press hette de nog.
Så kan det vara, det låter mer bekant. I alla fall, det var annons för, var det inte Mastodont Megaton... Vad fan var det mer? Var det 21st Century Man som ju han Mats Johansson som sedermera huserar på Acne.
Ja, Acne. Han var med och grundade Acne, tror jag.
Jo. Han tecknade ju jävligt snyggt.
Väldigt eller redan då,
men framförallt sen kallar han sig inte Manke förresten?
Det vet jag inte. Det här var lite innan min tid.
Du antyder att du inte har de tre numren av 21st Century Man.
Jag kan ha ett av dem, tror jag.
Eller det med en sån där klipp på framsidan, så här brödklipp.
De var väldigt experimentella. Jag fann att det var någon rätt flummig teckning på utsidan av det numret jag har. Alltså som såg ut som nästan något sädeslag eller något, någon fågel eller någonting. Jag får leta fram dem, jag har inte sett dem på länge. Men det är många som liksom började ut egenutgivna tidningar liksom i fandom. Som sen har gått vidare då, som blivit stora inom sina genres.
Ja, eller något helt annat kan man säga. För att just när folk är så här unga så har de oftast någon sorts kreativ lust och inte nischat in sig på något särskilt. Mm. Jag hittade en slogan som jag tyckte var fiffig i den här boken Fanzinerad.
Boken Fanzinerad är alltså en bok som handlar om fanzines.
Som Lystring gav ut, så har gjort ännu mer reklam för Fredrik.
Fredrik Jonsson har varit gäst här och han har ett förlag som heter Lystring. Men den är ju då en bok som listar alla... Vad är sales pitchen på det? Eller vad står det för?
Handlar om fanzines och då är det automatiskt intressant.
Vad är
för egen del så skriver jag om 10...
Ja, men vilken årtionden är det liksom? Det är...
Mest 90-tal och framåt var det väl. Vad står det på utsidan? 90-2005.
Okej, okay, ja, den handlar om fanzine. Ja, du blandade ihop det med fanzineindex. Men,
ja, den har vi också. Det är ju
det är ett ännu index, viktigare liksom en lista gradera. På fanzine.
Fanzineindex 2001 har ju intervjuer och ett extremt analt index fram till då.
Just det.
Tack vare Ingmar.
Två böcker om svensk seriefanzinkultur då.
Mm. Nej, jag hade en slogan där. I den där så skrev jag 10 av mina egna och 10 andra favoriter. Och sloganen var att har du koll på underjorden, har du koll på framtiden.
Ja, men det är en bra slogan.
Ja, det stämmer rätt bra. För jag tänkte på sådana här lirare som i Fitzo så var ju till exempel han Niklas Laban Olsson med. Och jag undrar ju ett tag för jag träffade honom på någon seriemässa. Och
det var en serietecknare. Jag har inte så bra koll på. Ja, men Laban, han tecknar ju David Liljemarks gamla fanzine då.
Fitzo. Några till, ja. Men han bytte namn till Stårvind och är sedermera känd som sångare och gitarrist i Wolf.
Det vet jag inte vad det är.
Det är ett hårdrocksband och jag citerar Marcus Ivarsson som sa Wolf, det är väl metal utan att vara fjantigt?
Det är seriös metal.
Nej då.
Hårdrock utan humor.
Det var bra utan att vara löjligt helt enkelt. Det var bara så här, hederlig gammal metal. Eller den här Jon Örmeskog var med någon egen sida som sen var keyboardist i Silver Bullet för oss som gillar musik med distad elgitarr.
Ja, men det kanske är en av höjdpunkterna vi ska guida till. Alltså folk som höll på med seriefanzin på den tiden som sen har blivit kända på andra sätt.
Reine Brynolfsson, Mark Andre inte minst.
Reine Brynolfsson, men var han i en fandom? Han tecknade väl i svenska serier någon gång, men gjorde han fanzin också?
Då går vi, det här vi har liksom...
Då går det till, han går till läggen, typ fanzinindex.
Ja, nu ska vi se, jag borde komma ihåg det i huvudet, men jag har inte det där fanzinet.
För er som inte känner till Reine
Brynolfsson. 415-499.
Men vad är han mest känd för som skadis? Han är med i Änglagård. Alltså vad är hans mest kända
Linné.
Roller? Linné.
Ja, han spelade Linné en gång. Jag tänkte att om jag hade fått göra...
Carl von Linné.
Om jag fick göra en rockvideo med låten Alströmer Disco som handlar om potatis. Så finns ju raden Linné was so impressed in Allingsås. Och då skulle man då hyrt in Reine Brynolfsson och reprisera sin roll som Linné och jag skulle vara utklädd till Arström i sina 1800-talsperuk. Om det är någon som vill crowdfunda det här så så skulle min...
Men vad är hans mest kända roller? Alltså vilka är de storfilmerna eller tv-serierna han varit med i som är mest kända?
Han har spelat med Norén och sånt där. Han har gjort massa. Nu ska vi se. Pinter! Han gav ju fan ut den till och med. Reine Brynolfsson Malmö och Rudy Hagopian i Göteborg. Tidningar på engelska. Vänta nu, övriga nummer var annat än serie. Detta var 1978. Men nummer 6 tyckte Ingmar var värd att ha med. Nu ska vi se. Och det var en... Vad sa du?
Då föddes jag, 1978.
Mm. You moddat over. Ja.
Vad sa du?
Du moddat kingen over.
De modde jag.
Ja, det har det. Jag har med svenska serier också, mycket riktigt.
Men det kommer jag ihåg, för jag köpte ett gammalt nummer av svenska serier, så var det en bild på hans ansikte.
Nummer 279.
Så det var innan han blev känd skådespelare. Men han, är han den liksom från fandom som... Ja, han kanske är den som har blivit mest känd då. Vi har ju även Gustav Skördeman som gav ut en massa seriefanzin. Som var en av dina... Du, när jag frågade dig vilka som var bäst fanzin så nämnde du... Det var väl 21st Century Man, eller nej?
Nu rör jag ihop det här. För ja, Sanctuary Man var ju Mats Johansson.
Ja, men vad gav Skördeman ut för fanzine?
Det var Steve Stainless, och Meyer Alsjung.
Och Skördeman är numera en tv, mest bakom kulisserna i tv. Men han skrev väl manus till Rederiet en gång i tiden?
Ja, det var när, tyvärr när Rederiet var som sämst.
Och sen så var han med nu och gjorde...
Han har tecknat lite grann igen, har jag sett på fejan.
Han regisserade Motorcykelkriget med Carl Stanley och Marcus Berggren. Det är det senaste på SVT Play. Jaha. Var det senaste. Då träffade jag honom också. Jag gjorde ett studie.
Du har träffat honom? Jag tror jag bara morsat på honom typ Serieexpo 91 när han sprang förbi. Jag minns att han hade lång rock som nästan såg lite så liberal ut.
Ja, men jag har träffat honom många gånger för han...
Många gånger och säger inget. Vad fan?
Har jag inte sagt någonting?
Ja, men vad fan? Alltså det är ju någonting... Apropå fandom så är det ju de som var aktiva i generationen precis före ens egen. Eller nu var det viss överlapp, för han hade ju ändå med någon kort grej i Fitz och sådär. Det är ju ändå något magiskt över dem där, för att då har man den här blicken som 14-åring på någon som kanske är 5 år äldre eller någonting och tyckte liksom, oj vad chef.
Nej, men han är ju stupkomiker också, tror jag. Alltså han var väl det en gång i tiden. Han är i alla fall...
Han var väl inblandad i det där, glöm inte tandborsten.
Var han är det tv-programmet?
På något sätt.
Med Joakim Geigert, Hagge Geigerts biologiska son, som programledare. Det var han säkert.
Gästus Hagge, för att Gästus Hagges biologiska son. Ja, det skulle man inte banga.
Det var ett tv-program då där man kunde vinna en resa. Och grejen var, liksom gimmicken var att... Man skulle då direkt efter tv-programmet så skulle man ut på resan. Så det var därför man skulle ha med sig tandborsten till studion liksom, så att man skulle kunna åka.
Och skämtet var att produktionsgruppen hade fört upp tandborsten i anus.
Och de hade liksom en jättestor tandborste i studiomiljön. Liksom en gigantisk, som en
rekvisiter.
Jag vet inte om det var till och med ett internationellt koncept de hade köpt in. Har jag fan med hört. Det floppade i alla fall i Sverige.
Men han var ju med också, körde man en del i Tegebjörs tidningar. Eller han heter Svensson då, Seriefloran och sådär.
Mikael Tegebjer som var med och grundade Optimal Press, som då liksom ett serieförlag som gav ut mycket av de här fanzintecknarna som sen gick vidare, bland annat David Liljemark.
Ytterst fanzinrotat, ja.
Men i alla fall, jag ska berätta när jag träffade Gustav Skördeman. Det var, han var ju då, jag tror han satt i juryn när jag körde stand-up, debuterade. Det var en tävling om Brangy Comedy. Förmodligen röstade han mot mig då, eftersom jag inte gick vidare överhuvudtaget.
Oj, 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 oj.
Jag skulle gissa på att han gjorde det. Men sen var jag med i samma jury också i Bungie Comedy när jag satt i juryn också. Då i Grums faktiskt.
Och då satt du och sa så här: USA min son, USA!
Ja just det är ett citat från Steve Stainless som jag brukar citera. Där det är någon konstig...
Han bryr sig faktiskt inte. Han bryr sig faktiskt inte.
Det är en skämtteckning där de kollar
alltså,
på...
det var egentligen inte så här tydliga skämt. Det var någon sorts repliker som svävar.
Det var någon, en som står med sin biologiska son och tittar på Jesus Jesus på korset och lite andra.
Står och kollar. Det var väl bara i bakgrunden.
Ja det är de kanske. Och så sen USA min son, USA.
Eller alltså jag hörde där
den teckningen.
Blanda ihop teckningen. Nej men en annan, alltså det finns en del sån här Lars Andreasson är väl den, om jag hade haft en podd, då skulle jag väl vara bland den första jag skulle vilja ha som gäst. Men grejen är att han verkar ha vänt ryggen fullständigt åt seriefandom, till skillnad från sin bror Johan Andreasson, tecknare och var redaktör för Mad, precis som du var sen också.
Ja, väldigt kort tid.
Men ändå. Gänget av...
Jag ska bara en sista grej om Gustav Söderman. Ja, för när han regisserade motorcykelkriget med Carl Stanley och Marcus Berggren och det gänget, så gjorde jag ett studiebesök där. För då hade jag planerat att göra Mina problem. Min sitcom
på YouTube. Mina problem, som Ingvar Carlsson säger.
Ingvar Carlsson? Ja, men, var det inte Ingmar Bengtsson som du sa? Kedjorna?
Nej.
Vem säger kedjorna? Alltså,
kedjorna som skulle Ingvar ha sagt om bokkedjorna. Det är Ingvar Carlsson. Han pratar alltid om problem.
Då har jag blandat ihop det, för du sa så här, som du kanske bara sa Ingvar. Då tänkte jag nog att du sa Ingmar som pratar om kedjorna. Ingmar Bengtsson, förläggare på Optimal
Press. Ingo var helt oskyldig till problem. Ingvar Carlsson ofta.
Som jag såg på, Ingvar Carlsson såg på tunnelbanan för ett tag sedan. Tog ett smygfoto av honom.
Oj, fot.
Sylan, som man så skämtsamt kallades i en himla
helt apropå.
Ja. Och Ken Ring har även refererat till Sylan i en låt. Han säger kolla Fredrik Reinfeldt, killen är ju byla, tänker på Ingvar Carlsson, ja, jag saknar faktiskt Sylan.
Och god tid.
Tillbaks till, ja, men jag gjorde ett studie.
Jag ska lägga mig i ett badkar med någon sån här idelusla metalsamlingar för att bli ren igen. Sån här hard and heavy och allt vad de heter. Ja, fortsätt.
Ja, men jag hade planer på att göra Mina problem, min sitcom på YouTube. Så då tänkte jag, jag har inte varit på en tv-inspelning. Jag vet inte riktigt hur man gör. För jag tänkte så här, men där det var ändå lite halvlåg budget liksom.
De hittade inte Carl Serung på Eniro.
Carl Serung, ja, han är mest känd för att han sket folk på bröstet och spelade in erotisk film som nog inte var speciellt sexig.
Jag trodde det var mer pissfilm.
Bajsa för på magen.
Jaha.
Färska prinsen har ju någon rad, han refererar till Carl Serung också. Ja, men
då, ändra då, Samsung till Serum.
Men då gick jag dit och på en inspelning, tv-inspelning, och bara kollade liksom, okej, så här gör de med ljudupptagningen, så här gör de med ljussättning och film och så. Så jag var där bara kanske en halvtimme och kollade, okej, nu har jag hyfsat koll på hur proffsen lär ut hur man gör. Och det kommer jag ihåg att några av de komikerna tyckte, var åkte du ut hit till Lidingö eller vad fan det var, bara för att kolla, bara för att göra ett studiebesök? Ja, vad fan, jag jobbar
man med ambitioner.
Man sa, han har ambitionen i blicken. Men då träffade jag Gustav Söderman också.
He's got the light in his eyes and the look of a champion, a real champion.
Vad är det?
Det är från Kiss the Elder. En riktig champignon. Ja, skulle vi återgå till fandom?
Ja, men då träffade jag honom, då refuserade Gustav Söderman också. Och då creddade jag honom för Steve Stainless och lite andra grejer.
Ja, men det var ju fint att han blev lovebombad. Vackert. Nej, men Lars Andreasson, som sagt, det var att han var så jävla bra i fanzinsvängen där med Banzai, och Lars Andreasson Treasure ligger ju här och glassar.
Ja, den berättade också om att det var ditt favoritfanzin. Han är ju då bror till Johan Andreasson som var... Ja, det kanske du nämnde.
Ja, precis, jag sagt det här. Så att, nu, och grejen är att det märks ju att han är väldigt Crumb-influerad, men så har han väldigt egen teckningsstil som är, ja, man får väl säga krattig i positiv bemärkelse. Och liksom hans egna variant på det här. Så det var så jävla bra, men sen... i albumform så har inte det här kommit ut. Egentligen vill man ha en samling med hans fanzingrejer alltihop liksom. Men han var mer inställd på att han skulle bli professionell. Så att det som finns... Han har tecknat Tant utan tand med manus av Horst Schröder. Men det var ju manusen som var det fräsigaste med Lars Andreasson.
Teckningen jag lärde liksom. Den gick i Pox eller Epix eller något sånt. Och den...
Rottan.
Va?
Var väl något han tecknade också. Men
det ju... ja, du bara... Den gick i Pox eller Epix, Tant utan tand.
Jag vet inte om det gick som följetong, var det inte...
Men det gick i någon av de tidningarna?
Den kom som album framförallt.
Jaha, okej. Okay.
Sen nästa grej han gjorde var ju parodier som var den här Den enda vägen. Det var inte riktigt heller det som var liksom det ballaste med Lars Andreasson.
Vad gjorde han med
Korsmannen och sånt där? Det var parodier inför valet som
men
var...
Men var publicerades de?
Också ett album.
Okej, på då Horst Schröders förlags Medusa?
Den enda vägen var nog senare, så det skulle nog kunna ha varit något annat. Jag minns faktiskt inte riktigt.
Men det var från eget manus?
Han var ju förresten...
Var det eget manus?
Det var eget manus.
Det men blev det var... mer med Wahlbeck det här att det bara totalt ignorerar saker jag säger.
Man får vara med lite också.
Ja, du får vara med lite också. Ja, men jag frågar så här, var det efter eget manus? Så bara fortsätter du
köra. Nej, men det var eget manus, men det var att det var liksom...
Vad menar serie... du att man får vara med lite också?
Ja, nu fortsätter jag.
Att jag får vara med? Eller...
Alla får vara med.
Men jag bara undrar nu.
Ja.
Vad menar du med man får vara med lite också?
Ja, jo, men kan jag ha gjort research innan här på
sig. Men du menar att jag ska ha gjort researchen innan?
Om... Ska vi hänga upp oss på det här? Eller ska jag fortsätta? Det börjar bli tragligt. Det var att det var serieparodier och att det handlade om valet, vilket ju inte var det roligaste liksom, som han kunde göra, tycker man. Eller jag i alla fall. Och Korsmannen skrev han väl manus till, och så var han väl redaktör för Stålmannen och sånt där.
Vem då?
Fortfarande Lars Andreasson.
Var han redaktör för Stålmannen?
Ja,
på
ett tag.
Ja, nej, jag försöker bara göra det här begripligt. Alltså så här, men då, det ignorerar du helt. Nej, bara men, så här, du tycker att folk ska ha läst på och de ska veta det här innan.
Ja, men om jag... I alla fall, någonstans, och det vet jag inte riktigt vad, men han blev liksom bränd på hela seriesvängen så att han vill inte ha någonting mer att göra.
Jaha.
Nu vet jag inte om man kan ha tinat upp någonting vad gäller detta. Man kan ju alltid hoppas. Men
när försvann han från seriesvängen?
Det måste väl ha varit men han var ganska kort efter den där enda vägen. Typ en bit in på 90-talet kanske.
Men han var redaktör för Stålmannen på liksom ett större förlag då? Semic-förlag? Semic-press eller något sånt?
Jag träffade på någon av de här tidiga seriemästarna jag var på. Jag har någon idolfoto.
Mm.
Det, ju, det finns en bra serie som gick i Tots tidskrift om tecknade serier som var någon sorts extra bild och bubbla på före vår tid. Bild och bubbla kan vi nu förklara då att det är seriefrämjade tidskrift om tecknade serier.
Nu tycker du det är löjligt att förklara det. Ja, man på din röst att du tycker det är helt meningslöst.
Nej, jag tycker Bild och bubbla är framförallt känt som ett stående skämt där typ seriefandom ofta har sparrat mot för att se för ofta varit... De gillar alla serier och utan urskiljning, vilket seriefanzine-fandom ofta vill ha mer underground-serier. Också att kvaliteten har varit sjukt ojämn på tidningen. Det var väldigt bra när Horst Schröder var redaktör ett kort tag, och det har ju funnits stunder både sen också, men nu på sistone så har ju layouten varit fullständigt bedrövlig och ja,
layouten,
var det innehållet, men hur som helst. Och då, det för oss ju faktiskt in på det här igen. Att Lars Andreasson tillsammans med Gunnar Krantz gjorde ju parodi på dem, Bild och bubbla, som då hette Böld och fibbla. Som också är en viktig grej. Och när de blev trötta på att parodiera så började de, för att det skulle vara så tråkigt som möjligt, köra självbiografiska grejer. Men alla tyckte att det var ju jätteintressant och bra. Och där kom ju Gunnar Krantz in på ett spår som var
jävligt... Ja, de gjorde självbiografiska serier i Böld och fibbla.
Ja.
Okej, och det var, hade ingenting att göra med att det skulle vara en parodi på Bild och bubbla?
Nej, de gjorde ett nytt nummer så skulle det vara självbio för att tråka ut folk. Jag vet inte hur de tänkte.
Ja, men det var intressant. För självbiografiska serier är ju...
Ja, det är ju en väldigt nyckel där att genom parodin gå vidare. Och det finns en i Tots, skulle jag säga. Fick jag kopia från Fredrik Jonsson. För jag hade
tidskrift om tecknade serier.
Det var... jag tror man ser första sidan på den serien i... I det här fanzinindexet. Där, just det, här har vi. Oj, oj, oj. Ja, men där han sitter och bestämmer sig. Han sitter och ska göra några serieparodier. Och han är så jävla trött
Vem
på det.
Vem ska göra det?
Lars Andreasson, den självbiografiska serien. När han tycker att, nej, riktiga serier, det ska vara så här. Det är bara jag som går runt och pratar. Och sen är en sida som väl... Där det inte händer någonting med att han håller på att pladdra på. Så pratar om någon skiva och så, just det visste ni inte, ni lärde er någonting. Och sen slutar likförbannat med att han, ja jag tar väl och gör en parodi jävel igen då, vilket ju ganska, det är ju som ett järtecken för vad som komma skall.
Vad betyder järtecken?
Ett omen, ett förebådande om att, ja det blir ju sen hans jädra album Den enda vägen, vi också ser parodier och inte själv bio, tyvärr. Jag hade mycket hellre läst ett album där det var självbiografiskt, han gick runt och pratade. Men i alla fall, det var ju några av de äldre fixstjärnorna, och så Magnus Svenningsson.
Just det, honom har
det
vi
pratat om. Det är väldigt mycket
om...
killar här, ska ju sägas. Det är först... vi kan nämna Susanne Kraus, undrar jag vad blev av henne. Var med norska serier.
Var lite som en... Du var tvungen att gå utanför Sverige för att hitta en kvinna.
Nej, men jag tyckte hon var extra bra den här. Det var ungefär som man tänker sig Doris Seda.
Vem
är minns henne från Pox. Lite Lisa Carver, skör person, utlevande inbillar mig, underground-serie. Om man tänker det minus Lisa Carver-delen och så tar man in en massa metal istället och lite snidigare stil.
Lisa Carver var då hon gav JVVF. Ut fanzinet JVVF-fanzinet Roller Derby. Ja, det var väl inte bara JVVF, det var,
nej,
det var ju
kvar väl in i viss
personligt fanzin, men det var inte serier framförallt, utan det var ju texter mest.
Jag tänkte Roller på Derby. Andra sådana här höjdpunkter. Det är också det här att hur mycket tål att läsas om. Nu tog jag med
Magnus Svenningsson har vi pratat om förr i Arkivsamtal. Han gjorde en serie som heter Ralle Balle Bög i då Pox eller Epics eller Elixir eller vad den gick i. Som då Henrik Möller, när han var gäst, sa att han var väldigt inspirerad av...
Borde vara Elixir.
Ja, det är mycket möjligt. Men vi pratade också om det fulsnygga estetiken i det avsnittet. Då pratade vi om Magnus Svenningsson som en föregångare. I Sverige i alla fall.
Ja, apropå det så... Ja, förresten, det är ju rätt coolt. Tore Trana var ju känd för att han tecknade jättefult.
Ja, det här var nästan innan min tid. Jag hade dålig koll på Tore
Trana.
Innan
min också. Tidigare hälften av 80-talet. Och det var väl liksom en minidebatt där om att han ändå hade rätt bra manus och sådär. Mm. Och en fin titel var
det
ju...
Det var hans riktiga namn, Tore Trana. Låter taget.
Nej, det är ett alias. Let the sax do the sex var en fin titel ur Sauerkraut 3-4 om jag minns rätt. Men i alla fall...
Let the sax do the...
Sex.
Okej. Okay. Att det var en sån sexigt instrument.
Ja, ungefär. Jag vet inte om man hade hämtat citaten någonstans ifrån, ingen aning.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Men i alla fall, det lustiga apropå det här med oanade comebacks var att han hade ju gjort någon sorts industrikassett när det begav sig. Och inte nog med det, utan bara här om året nu gett ut en LP. Alltså det låter ju skitbra.
Under vilket namn då?
Tore Trana. Den fanns på Pet Sound, så jag tror Larrys Corner har några. Och det finns, han har en egen sån här Tore Trana Facebook-sida också. För jag undrar om det finns Bandcamp också. Det är bra grejer. Alltså egentligen
det finns på hemsidan Bandcamp.
Det finns på YouTube. Det finns någon gammal Super 8-film
grej också. Och det är industrimusik liksom.
Ja, den nya är mer rock och gitarr. Han hade ju liksom så här punk... dragningar också. Det är distad elgitarr så du kanske jag sätter en parentes. Men musiken har väl egentligen sprungit om där. Särskilt det nya, för att det är oerhört häftigt. Liksom, här sitter jag med en jävla Tore Trana LP näven. Vad är chanserna? Det är så jävligt kul. Han gästspelar ju förresten med Fetched by the Goat för ett par år sedan.
På en du låt. Känner Tore Trana?
Ja, det är mäktigt. Mm. Men så är det. I alla fall, så, apropå sånt. Jag minns det som en oerhörd liksom, fanzinkänslan i Missprint nummer 5. Peter Danielsson i Örebro.
Ja, där började jag... alltså när Peter Danielssons teckningar var jag väldigt, väldigt inspirerad av. Kanske du också.
Framförallt, jag är uppe på puffen, vi dyrkar honom verkligen.
För jag var ju väldigt inspirerad av dig när jag började. Då liksom nästan ritade jag av din tecknarstil. Men sen så när jag upptäckte Peter Danielsson så tänkte man, okej, då såg man ganska mycket var din och Ulf Johanssons tecknarstil kom från.
Man tror ju att det är Bagge, och han har ju också, Peter Bagge är väl inte riktigt, eller Peter Bagge då, är ju jättebra, men det är inte den direkta influensen för Danielsson heller.
Det är inte
jag.
Det?
Nej, jag var mer inne på Skip Williamson, och så börjar man med liksom fetare tuschning. Alltså
Skip Williamson heter han, inte bara Skip Williams.
Skip Williamson, oh.
Ja. När jag upptäckte honom med en amerikansk undergroundsetecknare blev jag också ganska såld på hans tecknarstil. Det var skitcoolt. Alltså det påminner rätt mycket om Robert Crumb, men han är inte lika känd, och vissa grejer är lite nästan snyggare tecknat tycker jag på vissa sätt.
Vissa
Skip Williamson kan ibland teckna coolare än Crumb tycker jag. Mm. Alltså det är mer cartoonigt på något sätt.
Mm.
Även om Crumb kan vara extremt cartoonig.
Manusen blir ju mer roliga sen när han följde ihop med, liksom, med det här Rare Zombie-gänget. Eller det var ju samma, men de började med den här antologin Rare Zombie. Och nu tog jag ju då med Dr. Fists handskar. För att
jag tror ändå vi måste förklara lite vad Rare Zombie-gänget är. Alltså folk vet nog inte det.
Nej, en klick örebroare som gillar skräckfilm. Och framförallt så hade de ju det här, det som skiljer... Jag menar, visst, jag gillar kultur som är allvarlig. Men humorlös är något annat. Och JVF är ofta... humorlös. Och det är liksom det trista med JVVF.
Däremot
JVVF plus humor, då har vi underground och frejdigt. Och det slaktas och pinugas och allt möjligt.
Pinuga betyder knulla för jag som har missat.
Jag tror att uttrycket först hördes från, var det Martin Fredrikssons gamla tjej som, jag vet inte vart hon hade hört det ifrån. Men
det användes mycket i gamla seriefanzin som du gjorde och
Martin Fredriksson. Som, ja, i alla fall. Ja, det var liksom rått och roligt, precis som splatterfilm helt enkelt.
Mm.
Och sen, en av deras grejer var ett A6-fanzin. Här är nummer, mitten nummer 11 av 50 här, så jag gjorde fler upplagor. I en plasthandske vars prassel hörs lite här.
Mm.
Och grundpremissen på det här, vilket är serieparodi på sätt och vis, det var den här serien Ödeshandsken som jag tror gick i Fantomen. Eller om det var ju seriemagasinet, tror jag var i Fantomen, att någon hittade en gammal riddarhandske och drog den på sen, och då blev liksom personen besatt av någon sorts kraft för att lösa någon orättvisa i det förgångna.
Mm.
Men här då, man hittar Dr. Fists handske, så...
Ja, fanzinet heter Dr. Fists handskar, det ska vi ju säga. Ja. Det har vi inte sagt ännu.
Jo, och om man då får på sig Dr. Fists handske, då får man en liksom betvinglig lust att fista allt och alla. och jag menar, det är ju liksom total buskis. Så att jag menar, nog är detta en höjdpunkt i 5.
Och det levererades då i en fisthandske, det vill säga en plasthandske. Man fick det.
Jo, fantastiskt.
Men
en annan höjdpunkt förresten, jag tänkte på, ska vi, Fitzo 11 kanske vi ska nämna med ett ord, en död fågel som Ready Made, det är väl lite, eller
som låg, du själv har punkt. Gett ut.
Ja, det var jag skyldig till. Men jag tänkte komma in på en annan höjdpunkt. Var det inte ett nummer av Ukraina när ni pissade på tryckoriginalen?
Jo, det var det faktiskt. Det var Kalle Törn som pissade på, alltså vi gjorde så här bläckstrålutskrifter som var liksom vattenlösliga. Och sen så skulle det vara en sån underground-känsla att han pissade på tryckoriginalen så att liksom svärtan flöt ut.
Andy Warhols oxidationsmålningar i billighetsversion. Fick detta då sen ligga och torka på en balkong eller?
Jag vet inte om det var just en... Alltså just det gjorde Kalle när inte jag var med. Kalle Törn, det här, pissade på originalen.
Mm.
Och drog en kopia av det liksom. Så jag såg inte hur du får kontakta honom och fråga dig hur torkprocessen kring pisset. Det hade jag faktiskt glömt jag tyckte inte det var någon större grej. Det var väl kul sådär, men
kom osäker kan tänka på en kompis vars namn jag kanske ska hålla inne med. Han och hans kusiner skulle ha alternativ melodifestival när han var liten.
Mm.
Och när de utlyste det där så fick ju han en briljant idé. Så att när de andra körde väl sina sånger. Sen klev han ut naken och sjöng pissa på mig, pissa på mig och pissa. Ja, pissa ner golvet. Morsan hans var ju jävligt förbannad. Men rent tekniskt så...
Alltså titta på mig.
Han pissar inte på sig. Eller, de pissar ju inte på honom.
Att det var sak.
Men jag blev så upprörd när att... jag hade känt vederbörande i 3-5 år och först då berättade den här historien som han suttit och gömt liksom, herregud.
En favorit, en återkommande anekdot i arkivsamtal är ju den som handlar om Samantha Fox klistermärket.
Det här låter minst bekant. Ja, jo, det här har jag hört.
Den tal upprepas. Det var då en kompis i Järup och hans lillebrorsa. Och det var någon av dem som då hade ett Samantha Fox klistermärke. Samantha Fox var då en av 80-talets största sexsymboler och sångerska. Och han hade på nattduksbordet hade han ett Samantha Fox klistermärke som de då det här var väl liksom, de var prepubertala liksom, var kanske runt 10 allihopa. Och så tyckte de det klistermärket på henne, hon var väl lättklädd då, att det var ganska sexigt. Och så var det väl någon som liksom pussade på det här klistermärket. Och sen så blev det en tävling vem som kunde göra snuskigast grejer med klistermärket. Så det var någon som så här, som liksom grovhånglade, kysste klistermärket. Så var det någon kanske som juckade mot det. Och sen så vinnaren av tävlingen, han tröff fram kuken och började pissa på klistermärket. Det var riktigt snuskigt.
Herregud alltså. Jag tänker på den där, men den har vi väl talat om nog många gånger, den här oförglömliga eller fullständigt bedrövliga grejen i den här Katarina Wenstam-boken, om det var Flickan och skulden eller Efterföljaren, ja, eller den, jag kommer inte ihåg ordningen på de där. Det var liksom en bedrövlig så här gruppvåldtäkt situation och så var det en kille i gänget som skulle vara med men liksom inte riktigt våga och sa att jag pissar i kondomen. Alltså, ja jävlar. Så erbarmligt, det är ingen ände på det. Men i alla fall...
Nu fortsätter guiden
till höjdpunkten. Jo, en annan grej, fast det är ju liksom så här stories ur fandom på något sätt. Jag får väl också mörka namnet för det kan vara känsligt. Men en person som du och jag känner som gav ut fanzines, han tecknade efter en annans manus.
Mm.
Det är den här andra personens namn som vi kan mörka.
Jag vet fortfarande inte vem du pratar om, så...
Vi kan säga att personen kallades Eron, tecknaren här. Går ut ett fanzine som var mycket bra och så. Och så tecknade han manus åt någon. Jag minns inte vad scenen hette, men jag kommer ihåg historien sen att den här andra personen hade slutat äta sin medicin mot någon psykisk åkomma, om man var schizofren eller någonting. Och rätt var det att skicka honom ett ovanligt bizarrt manus, inbillar jag mig, och mycket pengar i kuvert för att han skulle trycka den här serien i färg för att den var så viktig liksom.
Mm.
Och det var ju på den tiden när man var ung och liksom 100 spänn var en förmögenhet ungefär. Och så hade han fått för sig att han var en kattmänniska och kallade sig för Feliner.
Feliner?
Ja.
Tror jag har hört storyn som.
Jaha, Feliner. Är det så det ska uttalas?
Jag tror det, du kan läsa
det.
Vad jag hör. När jag hörde då Aaron berätta den här historien. Det var då Aaron hade kontakt med den här killen som sen kallade sig för Feliner. Som då skickade pengar för att han skulle trycka Feliners manus. Och teckna serien och trycka den i färg då.
Men han,
och det var väldigt udda manus. Det var konstigt. Jag vet inte vad det handlade om.
Jag tror inte han drog kopia. Jag får nog fråga honom om det flera gånger där. Men jag tror han skickade tillbaka alltihop och liksom tyckte att det blev för sjukt alltihop.
Mm. Det låter det... mer som en kanske en manodepressiv person. Och när han är manisk då så får han för sig att det här,
men just det här
är så bra.
Se sig vara en kattmänniska.
Ja, men det är ju kanske bara en tidig furry.
Ja, ju för sig. Det finns ju grejer att rationalisera det mesta.
Jo, men det låter lite udda. Jo, men sen så tror jag att den här Feliner...
Jag har inte hört något mer om honom.
Ja, men att han typ sökte upp Aaron också, kanske... Alltså,
åkte dit?
Ja, åkte till hans föräldrar eller något liknande. Mm. Ja, fan, men det var någon sån del av storyn. Vi kan få ha Aaron som gäst i Arkivsamtal någon gång och han får dra hela höjdpunkten.
Jo, Seriechock, det för oss in på detta. Att den har ju just det här då, ett textfanzin.
Seriechock är också ett seriefanzin då, som framförallt handlar om tecknade serier.
Intervjuer och recensioner och sådär. Och den börjar väl halv på vart det var Kristoffer Ekman och Thomas Fels, och jag undrar om inte jag ingick i någon mån i någon tidig redaktionsprototyp.
Var det de som grundade tidningen?
Ja, och sen efter ett tag så tog Erik över som redaktör.
Erik?
Nilsson.
Vad hette han då? Men nu med Öppenberg.
Nilsson.
Ja, Öppenberg heter han nu.
Ja, Öppenberg nu. Mm. Och sen Fredrik Jonsson som vi har nämnt, jag vet inte hur många gånger här. Men alltså det var ju oerhört bra med de här längre intervjuerna med Mats Jonsson, inte minst. Ja. För att inte tala om den här nummer 14 från december 94, intervju med Dag Nessle och Daniel Ahlgren. Och Nessle gör ju sitt livsintervju här, om jag inte har missat mycket i Oslipat, när han pratar om nästan som, jag vet inte, ska jag citera hela hans Mötley Crüe-anekdot här.
Det kan du göra.
Det kan vara bland det roligaste man har...
Ja, men då tycker jag absolut att du ska citera den. Kan du den i huvudet?
Nej, no. Eller i stora drag, men det blir roligt. Jag kan inte härma Nessle och vidare tyvärr. Men
det här var då 94, eller vad sa du?
Ja, det utspelar sig väl snarare 84 skulle jag tro.
Men fanzinet kom ut då
94.
För då jag tror jag gjorde entré i CFandom, för jag kommer ihåg att jag köpte det numret. Och sen så var det nästa nummer, eller numret innan, som det var en lång intervju med dig.
Jo, det stämmer. Den är inte alls lika rolig.
Den är väldigt rolig.
Ja, jag vet inte. Det är ju här har vi också utsnittet ur Answer Me. Det här med den här som lyssnar på...
Answer Me var ett amerikanskt JVVF-fanzin.
Du vet, den här som lyssnar på Judas Priest och sköt sig men överlevde där.
Ja, de gjorde en lista över de mest spektakulära självmorden. Och då var det någon som hade då...
Det var ju verkligen... Ja, men vad fan... Alltså beskrivningen är synnerligen respektlös här, men...
Vad står det?
Ja, att den här gick runt och såg ut nästan som Karl Alfred där.
När han hade skjutit sig i huvudet och sen så såg han missbildad ut i ansiktet. Då.
Ja, det är verkligen ingen nåd i beskrivningen så här. When he was well enough to ride his bike, he pedaled around in the neighborhood and scared small children with his Quasimodo visage. He even fathered a child with a woman who undoubtedly had a strong stomach and a roaring sex drive.
Ja, men det är väl citerat inom fandom om det är någon som man tycker...
Vilt skenande sex.
Så vem är den personens nya flickvän eller pojkvän? Så här, förmodligen någon med en stark mage och en vrålande sexualdrift.
Herregud, fantastiskt. Påminner mig om en annan anekdot. Vi kör den här nu. Det är David Nessle som berättar.
Om Mötley Crüe.
Ja, han skrev för Ritz då.
David Nessle skrev för tidningen Ritz.
Några gånger.
Var det den som sen blev Slits eller? Ja, att de slog ihop Slager och Ritz till Slits.
Ja, det låter Slits. Rimligt. Och sen senare blev det ju en herrtidning av hela schabraket.
Av Guds nåd.
Men Gud hade lämnat salen. Nu ska vi se. Nessle säger... Det var jag och en fotograf som heter Tom Benson som kom på idén att vi borde intervjua den absolut värsta hårdrockgrupp som vi kunde tänka oss. Då fanns det två att välja på, Wasp och Mötley Crüe. Det var det absolut värsta som fanns på den tiden. Fan, vi vill intervjua Mötley Crüe. Hur ska vi kunna övertyga redaktören för Ritz om att vi är rätt män för jobbet? Och framförallt att han skulle köra en stor intervju med dem. För de skulle komma till Sverige om några månader, lyckas vi få reda på. Så vi startade en fejkad insändarkampanj om att de skulle köra mer Mötley Crüe. Vi satt och spånade som fan. Vi började med att skriva ett brev av en alkoholiserad resande försäljare av disktrasan Mirakelsuget. Och den trodde de på, men sen blev de mer osannolika. Tom hade en samling olika brevpapper, så vi skrev på alla de olika sorterna. Det var någon maskinistavdelning inom Göteborgs sjöfartsförbund någonting, och då var det en maskinchef där som gillade Mötley Crüe. Så var det pastorsämbetet på Hisingen Det blir bara värre och värre. Så hade han faktiskt kungens brevpapper som vi skrev en insändare från kungen. Tyvärr var det från gamla kungen. Det var från Gustav den sjätte. Så kom det ett brev från kungen. Det var jätteilla stavat. Citat, ursäkta att vi inte fått någon nya brevpapper. Vi har det lite struligt.
Men på värmländska också.
Ja, felstavat liksom. Jag vet inte var han hade fått tag på alla brevpapper. Men till slut så kapitulerar redaktören för Ritz. Vi hade drivit igenom projektet. 6 november 1985 på Gustav II Adolfs dödsdag så uppträdde de på något jäkla Monsters of Rock-kjolafräs med Iron Maiden. Och vi satt där nere där ishockeyspelarna byter om i Skandinavien och huttrar tillsammans med ett 30-tal groupies som makade sig hejvilt för att vara till sin fördel.
Var det så få som gick på Mötley Crüe-spelningen?
Nej, men alltså det var ju backstage alltså. Vi var ju scared shitless, för vi trodde att de skulle vara några monster i människohamnen eftersom de hade den här imagen liksom. Oj, 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 fan, de kommer att slå ner oss. Så dyker de upp och är så ofattbart värdeuppfostrade som de flesta amerikaner brukar vara. Som är, om en av de tuffa grabbarna med tatueringar och ringar i öronen som står och halsar öron skulle råka rapa så säger han, oh, excuse me. Den stilen liksom jättetama. De blev lite förvirrade av att jag sa Mötley Crüe. Jag kunde inte vänja mig av i det. Det står ju så för fan. Sen blev det ingen vidare rolig artikel. De sa inget underhållande ändå. Datumet här är lite tveksam till. 85 var det inte. Och Maiden. Det var inte Monsters of Rock 84 då.
Mm.
Men det är en annan historia.
Ja, men det var roligt. Det var en höjdpunkt.
Ja, det var definitivt en höjdpunkt. Men ja, jag vet inte. Har vi missat någon höjd? Som sagt, det är ju väldigt mycket grabbgäng här.
Det var jo, mer... men så såg det ju ut. Man, det...
Ja, men ändå. Åsa Grenvall, Coco Modison.
Ja, de kom lite
på
90-talet senare.
Där som det 2000-talet.
Mm, de gjorde ju bra grejer.
Absolut. Jag funderar på om man kan ta ett ÖP. Kan vi ta ett paus?
Vi ska pausa och pissa. Ja, det kan vi göra. Det kanske kan vara första gången...
För... Örpiss.
David är tillbaks efter vad han själv kallar för ÖP.
Äntligen pissade han i en häst. Förresten, Örpiss. Som konsumentinformation, det är få ex kvar nu av David Liljemarks underbara värld. Oj. Den var tillfälligt slut här precis. Men jag tror bokreturer.
En försäljningssuccé.
Jo, det fanns väl några returer från bokhandlar så att jag vet inte om det...
Hur stor var första upplagan?
Det var 1000, men nu är det nog 60 ex eller mindre.
Mm, ja, men då har den ändå sålt på bra.
Jo. Jag skulle gärna göra en andra upplaga, men det är ett lite svårt kapitel. Apropå referensen, jag tänkte vara mycket inkluderande här med äntligen pissan i en häst. Det är ju en retuscherad Laban-strip i kapitlet Åratal av övergrepp. Jag hade en anekdot som jag kom på.
Yeah. Vi kom är det en på gammal höjdpunkt mitar. Från fandom?
Ja, inte svenska fandom, men fandom är ju fandom liksom. Gene Simmons var ju...
Metal fandom.
Jo, eller ja, seriefandom.
Uh-huh.
Han gav ut fanzines också.
Va? Seriefanzine?
Ja, de handlade väl mer om, men det var väl något tecknat omslag. Och det gjorde han ju för övrigt tillsammans med den här, vad heter han, Steven Coronel tror jag, som var med i... bandet Wicked Lester som sen blev Kiss och han skrev ett par låtar och framförallt så är han dömd för barnporrs innehav.
Det känns som lite återkommande inom metal fandom. Det var ju någon Manowar.
Ja just det, Carl Logan. Fy fan.
Child pornography.
Det här är ju, han har ju varit i periferin. Han har ju liksom, han var med i början och den där skulle jag nästan kunna säga inom seriefandom i värsta fall.
Vad? Att,
Steven Coronel.
Vad skulle man kunna säga inom seriefandom?
Ja, han var ju ingen rockstjärna. Han försökte väl givetvis mjölka sin koppling till Gene och att han hade varit med och skrivit Going Blind och She, de låtarna. Men i övrigt så är det ju ingen rockstjärna vi har att göra med. Däremot så verkar ju deras manager Bill O'Coin ha... betett sig högst suspekt på
I'm sure he raped.
Australien-turné 1980 enligt Paul Stanleys bok. Men det var inte den. Gene Simmons historien som är så fin är att han höll på med seriefanzines och sådär.
Vilka
han gillar Marvel mycket.
Ja, det kan jag tänka mig.
Spindelmannen-greppet och så vidare.
Spindelmannen-greppet.
Ja, du vet. Så mycket annars
kör det. Är det som är hårdrocks?
Ja, eller som Jean kör ju ofta.
Ja, men,
oftare med
att man kör hårdrockstecknet. Att man har liksom... Jag tror det var djävulstecken. Att man liksom
Dio är ju mer förknippad med den. Men Jean har du ut tummen och gör som Spindelmannen när han pressar ut den här linerna.
Så jag visste inte att det fanns en seriekoppling i den där hårdrocksgesten. Det finns
mycket i metal.
De två första, eller mittenfingrarna på handryggen fälls ner. Ja, ni kan den klassiska hårdrocks.
Handrygg. En tung vrickning. I alla fall, han gillar väl särskilt ett fanzine då, vi säger att det var USA:s svar på seriechock eller någonting.
Mm.
Sen då när Kiss break och börjar bli rätt stora, typ 75-76, här kommer det fina, då skickar Gene Simmons en check till sitt gamla favoritfanzine. Och vi har då att göra med en person som åtminstone utåt gjort sig känd för att vara girigheten och gnidenheten själv. Jag menar, det är en sån fin
gest. Gene är gniden.
Ja, jo, han har ett känd för att vara snikjösta i bött. Så det är ju så fint liksom att han betalar tillbaka till fandom.
Det
är
hur mycket,
så
vet du mycket det var? Inte.
Nej, jag vet inte fan.
Var den generös summa?
Det var det väl med den tidens pengamått.
Vem är snikjösta?
Snikjösta var väl vedernamnet på en som hade Skårelivs i Skåre.
Där du kommer ifrån?
Yes.
Vad var han sniken?
Det vet du fan. Det var... Ja, nej. Jag ska inte snacka skit om Gösta. I och för sig, det var... Nej.
Och du hade en fråga också, sa du.
Jo, jag tänkte på det här, du vet, tv-programmen med... kulturpersonligheter eller kulturkändisar eller musiker äter och dricker gott och framförallt grinar, du vet, de får inte ut någon bonus som de inte grinar
som
stjärnorna på slottet och så mycket.
Jag har inte sett något av dem faktiskt. Men jag har talat om att de gråter mycket.
Nej, proppen gick väl ut totalt när hon i Sounds började liksom tjuta för att Darin väntar på flygplatsen, hade med sig en jävla kexchoklad och hon blev så fruktansvärt rörd. Ja, men då fattar man att okay, det finns en grinbonus här. Grinar ni så får ni fördubblat arvode. Grinar ni fler gånger så bara tjicka tjicka tjing.
Men vadå, hade Darin väntat på flyg? Du kollade på det här programmet?
Ja, det var länge sedan det där.
Och Maja i The Sound, så det hette inte det?
De försökte liksom marknadsföra ihop som att de hade något på gång eller någonting.
Mm.
Alltså totalt så här, tv-style. Alltså,
Maja Ivarsson
heter hon till och med. Och så skulle de väl åka ner vart det nu kan ha varit, de var Malmö kanske. Och där står Darin och skulle möta henne på flygplatsen. Mm. Och då hade han med sig en kexchoklad, förstår du?
Som man skulle ge till henne?
Ja.
Visste han att hon gillade det eller?
Det vet du fan.
Nej. Och då började hon gråta för att hon blev
så
rörd.
Ja,
hon
blev så fruktansvärt rörd av att han hade med en kexchoklad. Ja, men okej om det var en rigi, för det hade ju varit rare. Men... Nej, fy fan. Okej, om jag åker någonstans och någon möter mig med en äkta rigi, då ska jag väl också kunna klämma fram något. Eller det blir nog fullständigt genuint liksom, darrande underläpp och liksom total skvar. Nej, men man tänker ju liksom att grinar om då får de ut bonusen. Jag tänkte om det fanns någon sån här Frasier moment som det blivit väldigt rörd inom fandom, såhär finaste du har upplevt inom fanzine fandom.
Ja, men det måste ju finnas några men till exempel när under Simons 120 dagar när Bromander och Hanna Pettersson hade gjort en födelsedagsfest åt mig.
Oj.
Och hade bakat någon speciell tårta och hade liksom köpt godisförpackningar som de visste att jag gillade, så då blev jag ändå lite rörd att
du
jag
måste köra vignetten igen.
Wow, det var extra ren ton där, tyckte jag i slutet.
Jo, jag var lite sur förut.
Mm. Ja, då blev jag rörd.
Det slår ju en kexchoklad på flygplatsen rätt.
Nej, men det finns faktiskt skildrat i Simons 120 dagar. Nu måste jag säga vad det var förutom godisförpackningar. Jag går till läggen. Ta fram boken Simons 120 dagar. Det var ju då jag fyller år. Jag fyller 29 tror jag när jag under den här resan. Alltså
Skulle du beskriva livet som en resa? Fan, det var gött häng Homemade också, apropå brevsidor. Homemade Comics.
Ja, brevsidorna i fandom var ju alltid svinbror.
Och han håller ju på en, om det är någon som tycker att den behöver köpa något så finns ju Homemade Comics fortfarande där. Plutonium har ju också dragit igång, eller det var länge sedan nu, men känner ibland att han kanske skulle dra upp Fitzo igen, men det brukar...
Jag ska dra en höjdpunkt från brevsidorna i fandom som jag tyckte var jävligt rolig. Jag säger, åh Brobander, du hade inte behövt. Så är det exotiska godisförpackningar, prinsesstårta och paj, allting hembakat. Men en höjdpunkt från brevsidorna inom seriefandom, det var då i Ögrar Comics. Som gavs ut av Martin då Fredriksson, nu med Alexelius och
Måns Mernsten.
Som...
Känd från Lundafunken.
Ja, han har gjort sig känd i... Han har varit med ibland...
Flabbergast och ja, Damn!
Damn! Som har spelat med Timbuktu. men där var det då... Ola Forsblad som är... Var det den här anekdoten du tänkte på som var...
Eller det var...
Ola Forsblad skrev in till brevsidorna. Och Ola Forsblad stavar sitt efternamn med två S. Alltså Fors... F-O-R-S-S-B-L-A-D. Och då så hade de då i något nummer skrivit fel. Alltså de hade skrivit Forsblad med ett S. När han hade skickat in brev. Och då så skickade Ola Forsblad in ett nytt brev där han skrev makulera genast hela upplagan. Jag heter Ola Forsblad med ett S.
Med två S?
Ja, med två S. Inte med ett S. Och de svarade okej okay för Fors.
Men vad fan är... Ja, men vad fan är Splad?
Och sen så då kom det ett nytt brev från Ola Forsblad som är så här: jag kommer från ett ställe som heter Fors med två S. Eller min släkt kommer därifrån. Något splad existerar alltså inte. Mm. Och då så svaret på det brevet var Fors med två S, ja. Men vad fan är splad?
Ja, klassiker. Antihumors kungar. Mm. Förresten, apropå... Nu kommer jag ju, vet inte hur det gick till när jag kom in på det där. Men kändisar äter och gott och grinar. Och, det var ju ändå rätt frän tyckte jag. Det här Love Antell var med. Han var ju med lite grann i det där Sötisikal. Vad fan hette det? Serieklubben på Serieteket som går ut några fanzin.
Just det, de gav ut ett seriefanzin som hette något som betyder vartsvin på finska. Eller okay. Liknande.
Och
Love Antell var, ja, han var med där och Så mycket bättre.
Tecknar och så här, utöver att han då känns som musiker och sångare. Och han var med där med Orup och Carola och vilka mer det nu var. Och så när det var hans dag, och detta tyckte jag var så oerhört snyggt, men jag vet inte hur många som liksom fattade grejen eller gick, som det gick hem hos, det var att han tyckte att nu ska vi göra fanzines. Det tyckte jag ändå var väldigt fint hemma, att han bjöd in precis hela totala braksvännen Sverige till det heligaste av det heliga, ungefär liksom till fanzine-fandom. För mig, det blir ju ibland lite tjoigt och liksom tjofadrittan, det här med att fanzines, det är så fint och hej och hå, sen man börjar tänka på högstadiet, hur det var innan, så liksom, det är klart att man hade tunnelseende, för det var ju ungefär som man bara var fast och nöjd i en livboj och slapp drunkna ungefär, som man bara,
fanzinen var en livboj,
ja, något sånt där, ja, jo men det tycker jag.
Jo, det var ju det viktigaste i mitt liv under en lång period, fanzin.
Absolut. Eller men, vi hade ju inte varit bekanta annars.
Nej.
Tror jag. Eller,
ja, jag upptäckte för, eller det kanske i och för sig i mainstream-serierna. Alltså så här, nej, Python då. Alltså ja, det var ju då jag såg det. Men sen så var det ju fanzin-världen som ändå blev den stora.
Ja, Mats och Fredrik Jonsson och... Ja, hela fandom som sagt.
Jo, det var ju då jag flyttade till Stockholm ganska mycket i samband med liksom att jag lärde känna fandom. Att jag lärde känna Fredrik Jonsson och Mats Jonsson och började hänga här i Stockholm och runt millennieskiftet.
Mm.
Och resten är
Ja, i så mått var det som ju fan de som drog mig till Stockholm.
Historia. Det var fan. David Liljemark hjälpte mig in. Ett citat som du brukar citera. Jag kommer inte ihåg var jag sa det någonstans. Det var någon tidig intervju. Där jag berättade att du hjälpte mig in i seriebranschen. Jag vet inte om du tänkte att det var en sexuell anspelning.
Det låter ju som om någon står liksom ett skohorn när någon ska liksom pinuga. Ska hjälpa in. Det är ungefär som den här satirteckningen över någon kung eller någon bakom som står och geta på. Jag minns inte riktigt vilken kung, men jag tror den där gick i Galago någon gång länge sedan. Nej, men i alla fall i det här programmet, jag vet inte, Carola och Orup, jag vet inte hur mycket de kunde gå loss på och sitta och göra med fanzine. Synd att de borde ju inte ha auktionerat ut dem där.
Man hade velat läsa Carolas fanzine som hon gjorde.
Jag hade velat.
Ja, bara för skojs skull.
Jag tycker de borde
auktionera
ut. Jag förde på tal senast när jag råkade på han Love på.
Men det var inte bara seriefanzine de gjorde.
Nej, det var bara rent allmänt. Men det var någonstans får man ju
någonstans måste börja. Man sätta ner foten. Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter David Liljemark.
Fullbordat samtal!
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.